Ibland så lägger jag upp inlägg på Instagram där jag frågar er lyssnare om vilka ni vill höra i min podd. Och dagens gäst är en av de mest önskade. Han heter Claes Claesson men är nog mera känd som Svartzonker. Och denna Svartzonker är en doldis för många människor, inklusive mig själv. Ja, jag hade faktiskt inte alls koll på vem det var och ställde mig ganska frågandes när jag gick igenom alla kommentarer under det här önskeinlägget på Instagram. Men faktum är att denna man är en gud i fiskevärlden. Och den världen är otroligt stor i Sverige. Men varför har han då fått denna rockstjärnestatus i fiskevärlden? Och varför är han så populär? Och varför är det så många som har önskat honom till min podd? Ja, allt detta går vi igenom i dagens avsnitt av Nemo möter en vän. Och det är nummer 274 i ordningen. Och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Och dagens avsnitt, ja, det klipps ju av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent / klippare, gå då in på www.llexperience.se eller mejla kontakt@llexperience.se. Tack LL Experience för ett gott samarbete. Och mig når ni precis som vanligt på nemohedin@gmail.com. Där tar jag gladeligen emot mail från er. Om ni har synpunkter på podden, ni kanske vill önska gäster eller vad som helst, maila mig gärna. Och följ mig gärna på Instagram. Jag heter kort och gott Nemo Hedén. Men nu ska jag sluta babbla. Jag tycker vi drar igång den här podden nu. Det är dags för Claes Claesson, mera känd som Svartzonker i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 274. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Då kör vi Nemo möter en vän med Claes Svartzonker Claesson.
Stämmer.
Hej!
Tjena!
Tja!
Hur är läget?
Jo, det är ganska bra. Hur är du själv?
Det blir skönt.
Ja.
Vad är det? Vi har setts i 6 minuter nu. Det känns nästan som jag känner dig på något vis. Märkligt, men så är det.
Ja, du sa det. Att det känns som att du känner mig. Och jag känner samma känsla. Jag vet inte om det är för att du har stakat mig eller för att jag har stakat dig, eller om det är för att vi liksom är lite samma typ. Det finns likheter som vi vet.
Jag känner det på mig.
Ja, ja. Men det är intressant för just, alltså, vi kommer komma till det här med nykterhet senare under podden. Men just det där med att jag tycker man känner det överlag i livet. När man träffar någon som är clean, så är det så att man snackar samma språk och man känner instinktiv kontakt med dem ju. Det blir ju så.
På något vis, ja, ja. Definitivt. Jag har ganska många sådana aha-upplevelser. Den coolaste var faktiskt i kanadenska vildmarken för några år sedan. Mitt ute i en kamp, inga människor, 6 dagars fiske, träffade en snubbe. Han bara frågar, är du polare med Bill och Bob eller? Ja, okej, okay, ska vi dra ett möte?
Mm.
Den är rätt cool.
Mm. Och för er som inte vet då, man måste ju alltid så här berätta lite kontext. Bill och Bob, ja, de skrev Stora boken som man jobbar efter inom 12-stegsgemenskaper.
Ja, kan man säga.
Så att man liksom får lite, så, och det är de mötena som folk som vill bli nyktra och drogfria kan gå på. Jag tycker att det här ska bli superspännande. Det är ju så här att jag ibland så lägger jag upp så här inlägg på min Instagram där jag frågar mina lyssnare så här. Jag ber dem om tips på vilka gäster jag kan ha till podden.
Mm.
Och senaste gångerna som jag har gjort detta så har jag fått så här ganska många kommentarer där folk skriver så här: Svartzonker. Och jag ska vara brutalt ärlig med dig nu, för att vi snackade ju innan om att
det är
båda
två.
Ja, men precis, jag är ärlig med dig nu. Jag känner mig ganska bevandrad inom offentligheten och så här, men jag hade noll koll på vem du var. Men det var så många som önskade dig, så jag blev så här: vem är den här Svartzonker? Så jag måste så här, började googla lite och så bara, oh, men shit. Ja, nu det han måste jag ha med. Och det var då jag skrev till dig och nu sitter vi här.
Coolt. Ja, men... snabbt som fan gick det. Ja,
eller hur? Men vem är du då? Berätta för mig och alla mina lyssnare.
Ja, vem fan är jag? Jag är en vanlig snubbe som gillar att leva, kortfattat. Jag är 49 bast, har en enorm passion för mat, fiske och människor. Jag gillar konst. Vad gör jag mer? Jag har bytt livsbana några gånger, ett gäng gånger kan man säga. Jag var med och drev lite restaurang en gång i tiden, bland annat Hungry Plus Turk. Jag har jobbat som pedagog, lärare. Jag har jobbat som specialpedagog. Och så helt plötsligt fick jag för mig för att satsa fullt in på min hobby och det var fiske. Släppte allt, hoppade på det tåget. Började tälja grejer med en morakniv och idag har jag ett företag tillsammans med två andra som går väldigt bra. Kortfattat.
Grattis.
Tack.
Ja, skönt. Tack. Men varför tror du att så många har önskat dig som gäst i min podcast då?
Det kan jag inte svara på. Det finns ju två aspekter. Eller flera finns det väl. Den ena är väl... jag tror folk kan vara lite nyfikna på mig. Jag är ganska privat. Det vill säga, jag tackar ganska ofta nej till att vara med i offentliga sammanhang. Och det märktes ganska tydligt. Jag var med och var programledare i två programmet under en period. Bland annat ett som heter Fiskefeber och även Kniven mot strupen. Och då, du vet ju själv hur det är när man är i den svängen. Det bara rasar in och alla vill veta allt. Och, där någonstans så... i Fiskefeber så var jag även instruktiv producent. Det var en av mina program... Det var en programidé för mig bland annat. Och där så... var vi väldigt mjuka, härliga, öppna och kramgoa kan man nästan säga. Och jag tror inte... Det kanske skapade nyfikenhet på vem jag är. För vi bara skrapar på ytan där någonstans. Jag tror det. Och sen är det så, fiskevärlden är ju enorm. Den är betydligt större än man tror. Jag menar, vi är 10 miljoner i Sverige. 1,5 miljon av oss fiskar minst 5 gånger per år. Så det är en liten sån här dold subkultur liksom. Mm. Jag har ju rätt många fans liksom. Kanske det.
Mm. Ja, det var ju känslan när jag faktiskt frågade mina följare då. Jag frågade igår på Insta Stories, vem är denna svartsonker? Och då var det som att hälften av de som svarade sa bara, vad fan pratar de? Vem fan är det? Vad är det för konstigt namn liksom? Och hälften var bara, han är en gud! Han är så jävla skön! Och han måste du ha med! Och han är så soft! Och du vet, något sådär. Och han vill hjälpa andra, han föreläser. Ni skulle ha så mycket att prata om. Och så det var verkligen som att de som vet vem du är, de gillar verkligen dig. Men för många andra är det bara, vem är det liksom?
Ja. Det är okej.
Skönt ju.
Det är skitskönt.
Ja, eller hur? Men vad fan, ska vi ändå ta det lite från början?
Du vet.
Vart är du ifrån?
Jag kommer ursprungligen från Norrtälje.
Mm.
Växte upp i Norrtälje. Flyttade till Högdalen ganska tidigt. Vad kan vara? Jag var väl 9 bast va, tror jag.
Skebokvarnsvägen.
Yes, ja. Såklart. 332. Ja.
281 här.
Mm, high five.
Alla har bott på Skebokvarnsvägen.
Det är en lång jävla väg. Alltså.
Det är typ Sveriges längsta väg. Det är Stockholms längsta.
Ja. Jag tror fan det.
Ja.
Alltså.
Ja.
Jag bodde där i 4 år. Flyttade tillbaka till Norrtälje. Jag bodde där tills jag var 20. Men jag började plugga till kock när jag var 16. Så då bodde jag väl till och från liksom. Började jobba som kock. Bytte lägenhet i Norrtälje mot en 2 i Sätra. Bodde i Sätra, jobbade som kock massa år.
Men om vi bromsar lite där. Nu spolar du förbi hela uppväxten och barndomen. Ja. Det kanske var med flit. Jag vet inte. Jag tänkte fråga, vad var det för typ av barndom?
Nej, men den var rörig.
Ja. Så det fanns ett syfte med att spola förbi där?
Nej, men alltså man... Det är också en så här, jag vet inte. Alltså, för oss... Det är lätt att bli gränslös, liksom. Jag menar, jag skulle kunna fläcka ut mig hur mycket som helst. Frågan om det alltid måste. Det är kanske intressantare att ha en öppning någonstans. Mm. Vem vet? Hur som helst, min barndom, den var rörig.
Hur var du?
Nej, men jag var ganska... Jag var ju också rörig, liksom. Det var ju definitivt. Det var ju mycket, liksom, rock'n'roll tidigt och en del kriminalitet och massa skit, liksom. Det blir väl så. Jag bytte skola en del. En del våld var inblandat och så vidare och så vidare. Det var rörigt, liksom. Men, och sen hade jag under de här åren så hade jag tre olika papper. Den ena var väl galnare än den andra, liksom. Kortfattat, överlag, så om jag blickar tillbaka på det så här idag, efter liksom att ha gått igenom allt jag har gjort själv idag, så var den relativt lycklig ändå, liksom. Jag visste ju inte mer eller mindre. Det var ju som det var. Det är så lätt någon gång så här, att ha en måttstock för vad är en lycklig barndom, liksom. Hur fan ser den ut? Jag menar, ja, det var inte så här att jag drog hem halva klassen och så hade vi limpmackefest efter skolan, liksom. Den var ju inte direkt på den normala listan, men den kanske fanns på min önskelista. Mm. Så kan man säga.
Var din mamma bra då?
Morsan var skitbra. Ah. Hon jobbade slet, gjorde allting. Mamma var ju en värsta hjälten, liksom. Mm. Och se tillbaka så fan, hon har ju dragit vilket jävla lass hon har dragit egentligen.
Många är de mammorna där ute som har fått dra tunga lass när männen inte kan uppföra sig.
Inte bara uppföra sig i jävla praktarslan.
Mm. Sticka.
Ja, vad fan då. Ja, kortfattat så är det väl så här, vissa saker... Nej, vi skiter i det faktiskt.
Ja.
Vi skiter i den delen.
Absolut, det är helt upp till dig.
Den är lite för rörig faktiskt.
Okay. Kanske nästa gång.
Kanske nästa gång.
Har du öppnat dörren till det här någon gång? Alltså, jag menar i föreläsningar eller...
Ja, men det är en annan grej. För då är jag i en sal. Ja. Problemet som... Eller det är inte ett problem, men jag har aldrig outat hela min historia. Nej. Någon annanstans än när jag har talat på möten eller fängelser eller institutioner eller skolor. Alltså jag har ju föreläst hur mycket som helst. Nej. Men det är en annan grej, liksom. Då är jag ändå där, jag kan ta emot dem som hör mig och så vidare och så vidare. Ja.
Mm. Men vi spolar fram bandet till där du känner dig mogen för att prata om, eller redo för att prata om. Det är helt upp till dig. Det är dina villkor.
Kör. Sure.
Dina spelregler.
Do it.
Vart är vi i tiden när du... men vad ska vi gå ifrån då? Kanske... Men...
Ja, men bomba med. Fan, kör. Du, alltså jag säger ja eller nej.
Ja, jag blir så jävla nyfiken på saker du inte vill prata om då, såklart, som jag är. Jag blir så
här, fråga.
Ja, men jag... Okej, okay, när introducerades du för alkohol och sånt?
Oj, det var ju extremt tidigt. Mm. Alltså man kan ju säga så här, jag kommer från en miljö där jag kommer ihåg känslan av vilket beteende jag skulle vara när kaffekoppen satt ner i bordet på morgonen. Av det ljudet. Mm. Så visste jag någonstans hur jag skulle bete mig. Du vet, den här. Japp, idag ska vi vara ödmjuk och tassa på tå.
Mm.
Nej, men idag kanske vi kan fråga om vi kan åka och leka någonstans. Förstår jag vad jag menar?
Mm, exakt.
Yes. Det var min uppväxt. Och jag tror alla någonstans har en uns utav det. Men jag tror att många av vi som kommer från dolda rum, det vill säga dysfunktionella familjer, som inte har varit på så många fotbollsträningar och så vidare och så vidare. Vi får en förmåga av att ställa om oss helt och hållet. Det vill säga, vi lär oss att sätta på sig en annan kostym eller bli en skådespelare på ett helt annat vis än vad många andra gör.
Mm.
Känner du igen det?
Jättemycket. Och sen känner jag också igen väldigt mycket det här som att du hoppar lite emellan att det var dysfunktionellt till att du ena stunden är så här, ja men det var nog ganska lyckligt ändå. Och så håller jag också på så här, jag velar med mig själv. För ena stunden är jag så här, men det var väl okej ändå. Mm. Sen så kanske bara så slås man av, shit, det var ju asrörigt och det var ju långt ifrån okej. Men så vill jag, så kommer jag tillbaka till det, men vad fan, det finns ju folk som har det värre och jag sitter ju ändå här och är okej idag. Du vet så här, jag hoppar emellan där väldigt, väldigt mycket. Och så jag känner igen mig supermycket. Och jag tror därför blir jag så nyfiken liksom. För att det, jag tror, för ibland undrar jag liksom, vad är.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad är min uppfattning av min barndom och vad är liksom verkligheten? För att min pappa och min mamma har till exempel helt olika uppfattningar om barndomen.
Såklart.
Ja. De är så här, pappa är så här, ja men det var väl helt okej. Vi var ju på Skara Sommarland ibland och du vet så här, vi lekte ju så här, och medan mamma var bara så här, det var misär. Jag är så ledsen för allt. Förlåt för allt. Jag är så ledsen för hur det var, du vet så här. Och tänker jag så här, vad är sanningen då liksom så här?
Ja, vad är sanningen? Ja. Thomas Andersson Vi har en fantastisk låt som heter Sanningen om mig. Den tycker jag liksom någonstans sluter in hela den här grejen. För den är så jävla öppen för tolkning.
Mm. Är det inte lite också som Persbrandt? Han döpte väl sin bok till det? Vad döpte han sin bok till? Så som jag minns det. Så jävla smart. Så här, om jag döper en bok till Så som jag minns det, då kan jag skriva vad som helst och ta bort allt ansvar. Liksom så här. Det är så jävla smart.
Det är
rätt svårt. Det är också lite så här, sanningen är ju liksom på något sätt ur betraktarens öga nästan på något sätt.
Dagsform.
Ja, precis, dagsform. Men okej, om vi spolar fram då, skoltiden är rörig, har du lätt socialt, vänner, tjejer och sådär?
Både ja och nej. Eftersom vi flyttar runt en del så blev det ju kortvarigt kan man säga, vissa saker inte och så vidare. Någonstans drogs jag väl väldigt mycket till det mörka, om man säger så. Det förbjudna. Hela tiden, oavsett vad. Jag vet, jag kommer ihåg när jag flyttade exempelvis från Högdalen tillbaka till Norrtälje. Så tänkte jag så här, men nu räcker det, nu ska jag inte bli som dem. Och då var jag 13 år. Men jag kommer ihåg det liksom. Nu ska vi börja om liksom. Den här verklighetsflykten. Jag tror det gick en dag i skolan så var jag i slagsmål. Det var inte så mycket att börja om på där inte.
Nej.
Och då hamnade jag ju direkt med de tuffa grabbarna och tuffa tjejerna. Liksom. Jag ville ju vara med dem, fast jag inte ville det på något vis. Jag vet inte. Den där är jävligt svår. Och just i den åldern också. Man vill ju vara omtyckt. Man vill ju vara en del. Och får man inte vara med dem, och så får man vara med dem. Eller, ja. Man hamnar ju någonstans i det facket där man blir placerad.
Mm.
Det är ganska naturligt.
Hade du några drömmar om livet? Alltså några tankar om framtiden?
Det enda jag ville, det var, jag bestämde mig skittidigt för att bli kock.
Mm.
10-11 bast. Det är det här jag ska bli. Mamma lagade riktigt god mat. Mormor var kockerska. Jag kände en dragning till mat på något vis. En dragning, det fick mig att må bra. Jag gillar doft och liksom hela den biten. Och jag fattade väldigt tidigt sammansättning av mat.
Mm.
Så att, och mina första praktikplatser, den första praktikplatsen jag hade, den var på Skeppohof.
Mm.
Helt magiskt faktiskt. Jag kommer ihåg där, det var ju fyran var det. Jag gick på Bäckahagen. Och då i fjärde klass så fick vi praktik, då var en vecka på Skebohov. Och då, just den här, en av mina favoriträtter då, det var när vi gick till Skebohov på söndagar, när, för att de var styrfarsan var bakfull liksom. Och då käkade vi elefantörer ibland. Och då, jag var så fascinerad över hur de tillagade den här elefantörer. Så det stod det var så jävla coolt, han stod där med en stor jävla hammare och slog på den här köttbiten och bara dunkadunk, så kom det ut ett stort toalettlock liksom med, ja, sönderslaget kött. Och så den här stora bearnaisesåsbunken, den var ju så jävla fascinerande liksom. Och så den här, hur de fick ihop det där, det var ägg, det var smör och det var lite örter och vinäger, och han stod där och vispade och det var svettigt och jävligt och det var, nej. Det var min, kockarna var min bild av Rambo kan man säga liksom. Mm. Det är macho, det var fan. Åh, jag älskade det där. Så den vägen blev det, helt och hållet.
Ja, det blev väl ganska mycket den vägen. Du hade väl flera krogar, eller hur var det?
Nej, två krogar.
Två krogar. Ja, och de gick ganska bra, eller?
Ja, den ena gick ju väldigt bra, men det var ju många år fram till det liksom.
Mm. Och vad hände de åren?
Nej, men det var ju stökigt som fan.
Nu får du berätta här.
Jag levde ju alltså rock'n'roll-myten rakt ut. Jag var kocken som rockstjärna liksom.
Mm. Du bara definierade hela den här kockmyten om att de lever så dekadent.
Nej, men då var det ju det någonstans. Det var ju dekadent. Det var liksom, det var, jag kan säga så här, det var så illa en period så att jag kunde inte ens ha vita kockrockar.
Nej.
Utan jag fick ha blå. För jag stod och liksom drack rödtjut i kaffekoppar och spillde liksom på den här.
Mm.
Vita kockrocken. Så jävligt var det. Men inte nog med det. Och det blir så här, jag hade ett driv där också. Så jag kompenserade någonstans det här dåliga med att jobba fem gånger så hårt som alla andra. Och det var nog det som gjorde till, för jag var jävligt duktig som kock liksom. Idag ser jag det liksom. Då var det så här knappt, du vet, sa någon så här, åh vad gott det var, jag borde ju knappt titta den människan i ögonen liksom. Jag hade jättesvårt att ta till mig beröm. Det är först på senare år faktiskt som jag kan ta beröm på, som man bör göra liksom. Eller bör göra, hur fan bör man göra? Men ta till mig det liksom, på ett positivt sätt.
Men var kom den här drivkraften ifrån då?
Nej, men det är väl så. Jag tror ju någonstans, vi alla behöver få en kram, vi behöver få bekräftelse, vi behöver få höra att vi är bra och duktiga och så vidare och så vidare. Det här var mitt kall liksom. Utöver det att jag tyckte det var fruktansvärt kul. Jag gick under smeknamnet som klassiskt sitta i skiten liksom. Jag älskade när det var som galnast. När det var kaos liksom. Och i ett kök där måste du vara väldigt välplanerad liksom. Du måste ha gjort ordning alla köttbitar, alla grönsaker, såsen och så vidare och så vidare. Men jag gillade någonstans att höfta lite där. För jag gillade det där, kom in bången och då fick jag lägga in en tillväxel liksom. Jag tror i många fall också tror jag kanske var lite jobbig att jobba med på grund av det.
Det låter ju som att alltså, ditt levande och missbruk eskalerade under de åren.
Såklart, ja. Krogen är ju värsta cloak-and-dagger-grejen.
Men var det några i din närhet som sa ifrån?
Jo, det är klart. På något vis var det folk som gjorde det.
Ja.
Samtidigt som det var människor som möjliggjorde det. Liksom. Det är ju så alltid. Jag menar, det finns ju så få bra skådespelare som en missbrukare. Hur fan ska vi annars komma undan med det? De som inte gör det, det är de som egentligen hamnar på gatan snabbt. För de har ju inget liksom, där har det ju gått helt åt helvete liksom. Men de som kan hålla masken någorlunda och liksom, ja men det går att balansera upp det och så vidare. De är ju inne på en lång resa.
Ja, jo, och det vet ju nog inte de flesta människorna, att de allra flesta missbrukarna, det är ju de som är så här funktionella, som har vanliga jobb liksom. Och det fattar inte folk. Folk tror ju bara så här, ja men en alkoholist är någon på parkbänken och en narkoman är någon med en spruta i armen. That's it. Det är liksom schablonbilden, nidbilden av det.
Så kan det definitivt vara.
Ja, men det är exakt, det är ju, absolut, det är ju, men det är ju liksom slutstationen. Men det känns som att många människor tror att det liksom kanske har svårt att identifiera sig med just alkoholist och narkoman, för att de tänker att det är så himla hårt ord. Men vi som, ja men du och jag vet ju att det finns ju väldigt mycket fler alkoholister och narkomaner än de som sitter med sprutor i armen eller på parkbänken.
Sjukt många.
Ja.
typ.
Ja, men överallt.
1 av 5.
Ja, men exakt. Ja, men det är något så här 12%, och det är liksom
i alla fall här i storstäderna, ja, utan tvekan.
Ja, men det är extremt mycket liksom, och det är väl den, det är väl den infon man nästan vill få ut på något sätt, tycker jag. Men känner du, alltså, jag har ju känt så här, alltså, på något sätt, något slags ansvar från jag är lite offentlig människa, och du är en offentlig människa på ett sätt också, såklart. Och du ändå har varit ganska öppen med att du är liksom, men alltså en tillfrisknad gammal missbrukare liksom. Känner du inte något slags ansvar att ändå liksom, inte ansvar kanske fel ord, men ändå att visa upp för folk, att sprida kunskap, att hjälpa folk och så här, gå i bräschen för det och så här.
Men det gör jag.
Ja, det gör du.
Oh, ja.
Ja.
Det finns ju inget, det är det jag menar med att vara gränslös. Man kan väl säga mina första år, då blev jag ju som en jävla predikare liksom.
Som jag är nu, eller?
Nej, men inte så, utan man kan väl säga så här, jag har ju växt upp i den här sjukdomen, precis som du har gjort, och sett att liksom, jag tror inte att det går att slå en hammare i huvudet på någon. Däremot går det att bidra det, liksom. 2000 när jag blev clean, då åkte jag ut på en långresa på en segelbåt med bara massa krogmänniskor i Turkiet. Jag var helt clean, nyclean kan man säga. Och det var party på den här båten, 24-7 nästan. Eller det, inte party så, men det var alkohol liksom hela tiden. Och det blir ju någonstans så, när du inte dricker, eller när jag inte dricker i ett sånt sammanhang, eller på en fest eller någonting, då är jag en rymdvarelse. Jag är exotisk, annorlunda och konstig. Det fick mig någonstans att inse där att jag behöver inte liksom gå omkring och berätta om hela mitt liv för folk runt omkring mig, utan vill de något, då känner de av det. Jag har valt att göra andra vägar. Jag har varit ute liksom, som jag sa tidigare, i sammanhang där det kanske finns folk som behöver den, i formen av att föreläsa som Klas, alkoholisten och narkomanen. Men i mitt offentliga jag, så fort någon frågar mig eller så, då berättar jag. Men jag går aldrig fram liksom och bara, nu är det så här, nu ska vi göra så här eller så här. Det, jag tror det har en hämmande effekt. Less is more när det gäller den vägen, tror jag faktiskt.
Ja, det står väl till och med i den här boken som vi pratade om i början, att vi sysslar inte med propaganda. Nej. Vi sysslar med attraktion.
Exakt.
Och det är ju, alltså, jag kan ju verkligen känna igen mig där, att mina första 1, 2, 3 år så var jag väldigt så här, att jag ville liksom berätta för alla och gärna liksom, men få in mina vänner och hålla på och så där. Och det är väl först nu sista året som jag någonstans har fått lite så här nyans i det där och liksom, alltså, men jag får bromsa mig själv. För jag går gillat in i rollen att jag vill sprida kunskap om det här, och jag vill prata med folk, och jag vill få folk att känna igen sig i min historia. För det har resulterat i att många kontaktar mig och hänger med på möten och så.
Oh, ja.
Men jag hör ju det också. Jag fattar ju att man inte får bli för på. Det är ju verkligen så här, den här balansgången. För jag älskar ju verkligen att vara den här personen som får stå för förändring och hjälpa människor. Men jag vet ju också att blir det för mycket så kan det ha en hämmande effekt, som du säger. Så det är den här balansgången liksom.
Nej, men den är jättesvår. Alltså det är, ja, vad fan ska man ta det liksom? Det är, alltså någonstans är det så här, jag tror ju att bara visa att jag står kvar, så räcker det. Jag har ju fått telefonsamtal ändå, utan att liksom, hej, kolla, nu ska vi dela ut pamfletter, följ med här liksom. Mm. Attraktionen tror jag mer ligger i med att jag är som jag är. Förstår du vad jag menar? En liksom, jag menar, vi skiter i den också. Fan vad lätt det var att slinka in på mötesvängen.
Ja. Ja. Men nej, men jag, det där är intressant, det som du är på väg att säga, att grejen är så här, att man får ju prata om, alltså, 12 steg, men man får inte prata om vad gemenskaperna heter.
Nej, det skiter jag i hur som helst. Det bryr jag mig inte om.
Nej. Men vad tänkte du på då?
Nej, jag bara menar attraktionen. Jag menar, jag har ju varit på möten där folk räcker upp handen. Alltså, det här är ju ointressant i podden. Alltså. Mm. Vi skiter i det.
Okej, men om vi ska prata om Din vändning då, när du kraschade, när liksom var år 2000 sa du, länge sedan. Då firar du 20 år i år.
Ja.
Ja, vilken grej. Vet du vem som mer firar 20 år i år? En poddgäst till mig som jag hade för 2 veckor sedan faktiskt.
Ja.
Skådespelerska, kvinna.
Anja
Lundqvist, precis. Ja. Så hon firar också 20 år.
Nice.
Ja, fantastiskt. Hon är,
fantastisk.
Och supermysig. Berätta om...
Nej, men jag kom till... Alltså det var ju... Jag hade ingen val liksom. Det, alltså jag höll ju på krig i flera år. Jag sökte hjälp långt tidigare än dess. Alltså om man säger så här. Sjukdomen alkoholism och narkomani är... Det är satan själv. Alltså det finns ingen... som vill hålla på med det, som har det. Som har gått ner sig totalt liksom. Men det finns ingen som frivilligt egentligen vill sätta en spruta i ögat eller dricka ett glas vodka den första jag på morgonen och så vidare. Eller sno sina barns pengar eller spöa sin fru eller sin make eller vad fan som helst liksom. Jag hamnade liksom i en roll där jag inte hade någon annanstans ta vägen, kan man säga. Jag valde att försvinna i dimhöjda bergens gorillers värld. Det här är ju fan svårt att prata om för att få en normal kontext.
Men du behöver inte tänka så.
Jag måste det. För jag är inne i ett skede som är jävligt känsligt privat. Mm. Så jag vill få det rätt. Det här är alltså första gången jag går offentligt med det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På det här sättet. Jag har aldrig fått 1000 frågor om det på det här viset. Men man kan, vi tar om det från början. 2000 så lade jag av med alkohol och droger. Och det var ju inte första gången jag hade provat det. Utan det hade jag gjort hur många gånger som helst. Alltså mitt mantra så ofta var ju att jag ska bara aldrig mer. Jag ska bara aldrig mer. Och ja, det hade ju kommit till en punkt där jag kanske hade en betänketid på 20 sekunder. Och sen var det kört liksom. Då plockade jag upp. Och så hade jag ett normalt fungerande jobb och liksom, det var så fint. Och jag kommer ihåg, jag var på såna här castings, för det var ju ZTV på den tiden. Det var ju skit inne med att dra igång med kockprogram liksom. Och jag var på, jag vet inte hur många så här castings. Jag var ju fan dyngrak när jag var där och skulle liksom. Och jag var ju livrädd för den där kameran. Så fort kameran kom fram så blev jag liksom smultron urban och grävde ner mig. Och blev så självcentrerad att jag inte ens kunde prata liksom. Och det var dels därför jag var dyngrak. Skitsamma. 2000 så gick det inte längre. 97 så var jag min första sväng på Maria. Som är ett beroendecentrum här i Stockholm. Och bad om hjälp. Det funkade inte för mig då. Utan vad som hände var att jag gick på några såna här... Ja, jag hade ju en terapeut som jag gick till och jag satt ju bara och ljög liksom. Det enda jag såg var ju liksom hur jag missar liksom snapsen på julen och rosévinet på stranden och alla såna grejer som jag har aldrig kunnat hålla på med där. Jag har aldrig kunnat ta en snaps eller dricka ett glas rosé utan att jag har varit lidande liksom. Var jag på en fest och så fick man, ja här får du en flaska, en liten piccolo med vin. den ska du smutta på hela kvällen. Då fick jag ångest liksom. Så då när jag gick där, då gjorde de massa tester på mig och visade att jag hade egentligen inte så många år kvar. Jag var körd liksom. Jag har missbrukat så jävla hårt på så olika vis liksom, så att min kropp var slut. Så istället då för att ta dem på allvar, så tänkte jag bara, jag ska visa de där jävlarna. Jag la i femmans växel och körde ner mig helt i skosulorna. Så 2000 så hade jag nått min riktiga botten, kan man säga. Du vet den här doften av varm aluminium. Känner du igen den doften? Den metalliska doften. Det är oftast ett tecken på, när människor luktar så, så är det ett tecken på att våra inre organ inte funkar. Reningsverket funkar inte. De flesta så här parkbänksalkisar och sånt, de luktar så. Och den doften för mig påminner mig om min uppväxt. Hur mina förfäder luktade liksom. Jag luktade så. Jag var slut. Jag blev dyngre på ett halvt glas vin liksom. Så då sökte jag hjälp igen. Och sen den dagen har inte jag plockat upp. Och vi är snart inne på 20 bast.
Har du varit nära någon gång?
Jo, ja. Alltså, det är ju den grejen vi alkoholister och narkomaner har. Vi behöver ju ett hjälp för att liksom, för att hantera det. Annars skulle ju vem som helst kunna sluta liksom. Och jag menar, det finns ju, jag älskar ju att dricka vin och liksom en konjak. Och problematiken hos mig är att jag aldrig kunnat gjort det som de flesta andra. Utan jag dricker tills det är slut. Men jag menar, en bra köttbit och en amarone liksom, det är någonting som jag kan längta efter. Men jag ser inte så mer komplicerat idag som att jag är allergisk. Det är som att vara jordgubbsallergiker eller vad fan som helst. Okej, jag blir sjuk när jag tar det, då skiter jag i det. Men det är klart, en dålig dag där i början. Hur fan såg man på tummen och bara, nej, det är jävlar. Men det är så. Jag har ju fått lära mig att det funkar inte så. Jag tog det på allvar.
Vad hände i livet rent privat här under den här, när vändningen kom och när du blev nykter? Du var på de här restaurangerna. Mm. Hur blev du kvar där länge in i nykterheten? Eller hur?
Oja. Det är också en sån här sak som är svår att diskutera för, med människor som inte är med i svängen liksom. Det finns ju såna här saker som de flesta behandlingar och sånt säger att man inte ska göra. Du ska inte gå tillbaka till liksom det gamla. Du ska inte hänga med de gamla och så vidare. De du liksom missbrukade med eller gjorde vad som helst. Men jag gjorde faktiskt tvärtom. Jag vill fortfarande vara Klas. Jag vill fortfarande leva. Jag vill fortfarande jobba på krogen och liksom gå ut och äta, gå ut på nattklubb, vad fan som helst. För att jag plockar bort alkoholen och drogen från mitt liv, så tänker jag minimera att vara Klas liksom. Och det har funkat för mig. Hur man än säger liksom. Det är, jag vet inte hur många gånger jag har blivit uppläxad om det exempelvis genom åren. Jag valde att ta min nykterhet på största allvar. Men hade någon sagt till mig så här, okej, enda sättet du kan få hålla dig nykter är att äta den här bajskorven. Då hade jag gjort det. Så jävligt var det. Jag ville inte tillbaka dit liksom. Jag körde vidare på krogen och så vidare. Men det blir så roligt också när man tar bort det här. Så vad som hände helt plötsligt, så förstod jag egentligen vad det innebar att leva. För jag hade ju bedövat det under alla år. Det helt plötsligt så, fan, livet blev lite ljusare och det blev inte så motigt. Och min kreativitet bara flödade liksom. Och jag fick ju energi till att göra saker och liksom bara, fan, nu jävla tar vi över världen här liksom, nästan. Av en tillfällighet då, jag hade en dröm ganska länge. Det var att jag älskar ungdomar och jobbar med ungdomar. Jag ville bli lärare. Delvis var jag hindrad tidigare av mitt missbruk då, kan man säga. Men jag var även hindrad av det att jag hade inte så jävla bra betyg liksom. För jag trodde ju då att man måste liksom, ja, du måste ha godkänt i alla ämnen och bla 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 liksom. Så jag började luska lite det där Och då behövde man ju det, för du behöver ju en högskoleexamen liksom. Du behöver ju plugga på universitet. Men av en tillfällighet så hade vi en världens bästa servitris där jag jobbade, som jag jobbade med, som fattade någonstans att jag fann den här snubben, han är på fel plats just nu. Hon drog upp mig till lärarskolan och bara, du ska göra, och jag visste inte ens att vi ska fika imorgon, vi ses där, sa hon. Jag bara, okej, okay, ja, vi ses där då. Vi möttes, hon drog upp mig från Torusplan upp till lärarskolan i Ransholmsparken. Går in, nu ska du ansöka om bli lärare, sa hon. Jag bara, what the fuck, livrädd var jag. Jag ansökte inte då, men hon satte liksom ett frö i mig. Så jag ansökte året efteråt. Och det visade sig att jag fick komma in på min kompetens. Så jag läste in en lärarexamen på 2 år. Så kul tyckte jag var. Och där någonstans fick jag fick så mycket mod, kraft, energi. För att jag insåg att jag... jag är fan bra på det här alltså. Även fast jag inte kan stava. Jag är nog en av de få... Idag kanske jag inte är det, men då var jag det definitivt. Jag tror nog jag var en av de... Ja, jag vet inte fan. Men jag är nog unik i det fallet, för jag är inte ens godkänd till svenska. Och jag har en lärarexamen.
Ja, det är häftigt.
Det är rätt coolt. Mm.
Hur länge var du lärare?
Oj, fan blev det? Behörig lärare var jag i 7 år.
Mm.
Jag jobbade lite som obehörig innan också.
Men hur snubblade du in sen i liksom det här med fiskevärlden och tv-branschen och allt sånt där då? Vad hände?
Nej, men alltså fiskesvängen har jag alltid hållit på med. Så länge jag kan minnas har jag älskat det. Det var bara det att när jag blev 15 så kom folköl och mopeder in i mitt liv istället. Och sen blev det krogsvängen och så vidare och så vidare. Det blev jobbigt att ta... Jag fiskade några gånger, men det var alltid jobbigt liksom att göra det. När jag blev clean 2000 så fick jag en sån här uppenbarelse. Jag har pratat om det många gånger, men... Vi gjorde en catering på Skeppsholmen på Jazz & Blues-festivalen. Och så när vi åker därifrån så alla är skittrötta och hej. Och vi sitter i bilen och så svänger vi förbi... Kommer vi ut vid Grand och så är vi ut mot Café Opera, Kungsträdgården. Och så tittar jag ner mot Strömmen. Den delen av Strömmen kallas för Operan i fiskevärlden. Liksom. Nerför Operakällan. Liksom. Då står en lirare på ett elskåp. Vet du, så här, ja, så en plåtlåda som finns lite här. Som är proppskåp för specialel. Liksom. Med ett stort fiskespö. Och han drillar en stor lax i Strömmen. Och för mig var det var bland det mest andliga jag upplevt. Jag bara, vad fan, det är ju det där jag ska göra. Sen köpte jag nya fiskegrejer och flyttade in i Strömmen. Och på den vägen. Och där inne i Strömmen, där fanns det en gemenskap som jag nog inte hade känt sen jag var liten liksom. Det var massor med härliga människor där inne. Av alla de sorter liksom. Från rikemans Arne ute i Drottningholm till liksom ghettoblasten från Botkyrka liksom. Och det mötet bland människor blev väldigt förlåtande liksom. Det var lite som gamla punktiden liksom. Hellre bra än bäst. Fanns ingen elitism eller någonting. Utan frågar man någon om hjälp, du fick hjälp och så vidare. Det var liksom, det var skönt. Men det var ett hårt klimat där inne. Och där träffade jag rätt mycket andra människor som också var clean liksom. Mm. Så jag fiskade där. Så istället för att gå ut på krogen efter jobbet så drog jag ner och fiskade i Strömmen. Kortfattat.
Och tv-svängen då?
Ja, men den kom långt senare.
Ja.
tv-svängen.
Ja, vad ska man kalla det då?
Ja, nej, men det var fan kul alltså. Det var rätt roligt. Jo, av en tillfällighet så... Eller tillfällighet. Jag gjorde lite knäppa YouTube-videos. Och så var det en polare till mig som snackade med Kalle Jansson på TV5. Han är numera på Bigster TV. Och fan heter han Kalle Jansson? Ja, men det måste jag, om jag säger det. Jag snackar med en kille som heter Kalle på TV5. Han var i fall. Vi tog ett möte och så började han snacka om den här YouTube-klippen och sa, fan, du skulle inte vilja göra ett program med oss? Ja visst, har du någon idé? Ja, jag skulle vilja göra det här. Och sen bara rullar igång. Och sen är jag plötsligt samma, precis i samma veva, då hörde de av sig från fan heter de då? Ja, TV3. Och undrade om jag ville komma och göra en casting för Kniven mot strupen. Den sa jag först nej till. Men så ringde de några gånger till och då sa jag okej. Okay. Så samtidigt helt plötsligt så skulle jag vara programledare för två program. Och det blir ju så här någonstans, när man har fått lite hunger för att våga gå emot sina rädslor, då gör man det bara. Så enkelt var det med det.
Kan du sakna den världen? Eller vill du tillbaka till det? Eller?
Både ja och nej. Alltså den världen, jag är nog inte klar med den världen, tror jag. Däremot så är det så här att jag blev ju bara inslängd i någonting utan att egentligen veta spelreglerna. Och det gjorde det lite svårt. Du vet ju själv hur den där världen är. Den är snabb, den är ytlig, den är liksom... Tar du för mycket plats, tar du för lite plats och så vidare och så vidare. Så du ska ju passa in i ett fack liksom. Jag vet inte. Jag tyckte det var jävligt kul. Samtidigt som att jag känner att jag skulle vilja ha gjort det på ett lite annorlunda vis än vad vi gjorde det då. Mm. Jag skulle nog inte ha gjort två programseries jobb samtidigt liksom. Exempelvis. Mm. Och så vidare och så vidare. Men däremot så öppnade en jävla massa andra dörrar. Fick träffa asmycket assköna människor som är helt fantastiska liksom. Jag känner att min självkänsla växte av det. Jag törs säga mera nej idag än jag gjorde tidigare och så vidare och så vidare. Ja, lite så.
Ja, bra.
Men du, vad fan, jag är ju nyfiken på dig. Jag vill bara prata om mig här.
Det är
extremt självcentrerat.
Poängen är att nej! Prata om dig. Alltså grejen är så här, tro mig, jag älskar att prata om mig själv.
Jaha.
Men om du börjar ställa frågor till mig, då får mina lyssnare höra
samma visa igen
som de har hört liksom 50 gånger.
Jag kanske kan ställa andra.
Jag får ofta stoppa mina gäster när de börjar ställa frågor om mig.
Bra med kaffe.
Nej, det är bra tack. Det är lugnt. Det är lugnt. Nej, men tro mig, alltså, jag älskar att snacka om mig själv. Det är mitt favoritämne. Men
jag såg ett blogginlägg från dig från 2011.
Oj, off. Vill vi ens prata om det?
Det var ett kul faktiskt.
Vad skrev jag då?
Nej, det var bara en kort CV om vem du är.
Jaha. Ja, 2011. Ja,
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var egentligen inte CV:n som jag blev mest intresserad av.
Nej.
Utan det var alla kommentarer. Alltså du fick ju extremt mycket kärlek.
Ja, kanske jag fick. Jag vet inte. Alltså 2011 var sånt jävla pissår. Det var liksom precis efter. Året efter Kungarna av Tylösandra, den dokusåpan jag var med i.
Ja, fattade du det?
Jag hade fått en jävligt jobbig dom på mig. Mm-hmm. Och jag var liksom, ja men du vet, då blir man ganska självcentrerad. Så man tror att alla hatar den liksom, och alla vill döda den liksom. Så att det var ju, jag tror inte ens jag läste kommentarerna, för jag var så fylld av självhat.
Liksom. Mm, jag fattar. Ja, vi skiter i det där.
Ja, det kan vi göra.
Vi pratar om mig då.
Ja, det tycker jag vi ska göra istället. Mycket roligare. Ja. Du ställer fram en skål med choklad här.
Mm.
Jag har faktiskt varit 5 månader utan socker.
Oj!
Det är du.
Fan, vilken karaktär.
Ja, alltså jag vet inte. Men, det, men som fullblodsberoende så är jag väldigt så att om jag äter socker så bara vräker jag i mig.
Ja.
Men jag har fan 5 månader clean från socker. Jag är så jävla stolt över det. Det var nästan svårare än drogerna.
Nej.
alltså på ett sätt. Eftersom att det är socker i allt liksom.
Ja.
Så det har också varit en jävla grej alltså. Men det ska vi inte prata om nu. Vi ska leka lite snabbfrågor.
Shoot.
Ja. Paradrätt.
Oj. Puh. Ja, paradrätt.
Vad är det din rätt som du gör liksom när du säger vill skämma bort någon? Vad är du bäst på? Vad gör du liksom bäst i världen? Din specialitet.
Men jag har ingen. Jag är jävligt. Men om vi pratar om comfort food, då skulle jag nog säga så här, kycklingcurry på gammeldags vis liksom. Du vet, en sån här bara koka en hel kyckling, bra curry, lök, lite äpplen, grädde, buljong och så kokt ris, gegga blandad liksom.
Mums. Ja, det tar jag gärna. Vad gör du när ingen ser?
Oj. Det finns ju massor med grejer. Klia mig i rumpan.
Mm. Vad
svär.
Det får du också göra. Det får du göra när man ser också om du vill. Vad missbrukar du idag?
Oj. Fan, den är nässpray.
Mm. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Kortfattat, den är ju jättekomlig, men orättvisor skulle jag säga.
Tycker folk om det?
Ja, det gör de jävligt mycket. Mm. För att om man segregerar människor och utsätter människor för misär, otänkt igenom, placerar människor i fack och så vidare, då är man orättvis. För då ger man inte någon annan person en chans.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Min envishet kan vara jobbig.
Vad lägger du mest pengar på?
Oj. Fy fan vad svår den var. Nej, men jag skulle nog säga det är nog mat alltså.
Mm. Eller nässpray.
Ja, men det är ju billigt. Nässpray är skitbilligt. Den kostar ju 60 spänn. Jag kan visa er, rätt kul.
Ja, gör det. Kom ihåg att det här är ljud endast. Det är liksom ingen video här.
Lyssna på det här.
Ja.
Det här är en kasse med använda nässprays.
Ja.
Flaskor.
Ja, men nu fattar jag. Det är det här du lägger upp på dina Insta-stories.
Ja.
Ja.
Nu gör jag så här. Nu har jag samlat nässpraysburkar under 10 månader som jag bygger beten och ska sälja.
Aha. Kreativ. Verkligen.
Modellen heter Verdict.
Ja, det är klockrent. Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig? Alltså dina vänner typ.
Jag får ofta höra att folk vet att jag gillar att kramas.
Mm. Mysigt.
Mm.
Mm. Vi har ju också ett gäng lyssnarmail faktiskt. 6 stycken wow. För att vara exakt. Ja, vi börjar med det första som lyder så här. Något som jag antar att du har fått svara på ett antal gånger, men vi måste ändå svara på det här med. Var kommer namnet svartzonker ifrån?
Det är en fiskfluga. Det är alltså en fluga bunden av kaninhår som jag fiskade väldigt mycket med i Strömmen. Och det blev mitt smeknamn.
Mm. Mm. Berätta om din relation till Zlatan. Hur många gånger har ni hängt? Hur är han privat? Hur kom ni ens i kontakt med varandra från första början?
Han är världens härligaste snubbe. Sjukt stort hjärta. Extremt ödmjuk. Det låter kanske konstigt, men på planen, det är hans jobb liksom. Det går inte att vara där han är idag utan att ta för sig liksom. Ja, vi har fiskat ett gäng gånger. Ja, vi bara träffades som en tillfällighet. Mm. Kortfattat.
Mm.
Grymt duktig fiskare. Han är sjukt duktig faktiskt. Bra kille.
Är det inte svårt att alltså vara sig själv och vara helt lugn alltså med en sån person som ändå är liksom typ det största vi har i hela Sverige. Så är det inte ändå lite speciellt, även om du känner honom, så är det inte ändå lite speciellt så här, fan, jag umgås liksom med Zlatan. Blir det inte så på något sätt?
Nej, det blir det inte. Alltså, umgås och umgås, det där är väl att ta i. Ja, men fan, han reser ju hela jorden runt och spelar fotboll jämt. Vi har fiskat ett gäng gånger och hörs någon gång kanske liksom. Mm. Men både jag och nej, jag har egentligen aldrig haft speciellt stora problem med att hänga med så kallade kändisar eller så liksom. Jag vet inte, jag tror det går hand i hand med ett av de klokaste råd jag någonsin har fått det liksom. Klas, sluta ta dig själv på så jävla stort allvar. Det är ett av mina motton liksom. Jag tror att det har gett mig öppnare och ödmjukare och enklare liksom för mig att vara här och nu. Jag kan faktiskt inte riktigt komma ihåg när jag var helt starstruck så där på någon. Jag tror det var Lenny Kravitz på Café Opera när jag var dyngrak för typ 25 år sedan. Liksom. Det var nog en av de gångerna jag kan komma ihåg. Däremot har jag jävligt mycket respekt för alla dem som liksom... Zlatan har jättestor respekt för. Mm. Han är en grym snubbe, men likväl som jag känner jättestor respekt för dig. Liksom. Mm.
Men du är inte så fotbollsintresserad, va?
Nej.
Nej. Undrar om det spelar in lite också ändå?
Både ja och nej. Jag menar, jag har träffat ganska många människor. Liksom. Ja.
Fast jag tror också det här med att... Alltså jag har ju träffat så otroligt många i mitt jobb liksom, med podden. Och för min erfarenhet är att även folk som man verkligen ser upp till och är så här, shit, idag ska jag liksom träffa... Ja, men typ, vi säger, jag har varit extra pirrig inför så här, Johan Reborg och Peter Haber och såna här... Då känner jag så här innan så här, det här är så sjukt att jag ska sitta med de här. Och det går så jävla snabbt från den känslan till att de bara blir människor. Det tar ju bara något ögonblick. Mm. Så är det bara liksom en människa om man sitter och har ett samtal liksom. De blir ju människor, mänsklifieras så snabbt. På gott och ont, för jag kan ju tycka om att vara lite så här pirrig. Men jag kan också känna så här, att det är skönt att det går rätt snabbt. För att det hade blivit jobbigt om jag liksom sitter i 2 timmar och bara, åh, jag sitter här med Johan Reborg, det här är så sjukt liksom. Så jag antar att det gäller hur stor kändis vi än pratar om liksom.
Jo, men alltså, mötet med en människa är ju alltid lite pirrigt oavsett vad. Självklart så blir det lite extra plus om man träffar en storhet liksom. Men att hålla distans till det är en annan sak. Jag menar, jag har ju haft folk som jag har träffat som har i princip svimmat liksom. Mm. Likväl som jag har sett det. Jag menar, jag kollar på de här dokumentärerna om Beatles eller vad som helst, alltså det är bara, holy fuck, vad håller de på med liksom? Mm. Men det är helt fantastiskt att se. Snacka om att vara besatta liksom. Jag skulle nog fan nästan vilja känna sådana gånger. Mm.
Du har ingen stor idol, eller? Du har ingen som du skulle bli helt pirrig i byxan av att träffa?
Jo, men det har jag säkert. På rak arm, jag vet inte. Jag tror fan... Joe Strummer skulle jag nog bli det om jag träffar han. Mm. Utan tvekan.
Bra, då har du någon i alla fall. Ja, vi kör nästa lyssnarmail.
Ja.
Berätta om din reklamfilm för Volvo. Hur kom det sig att det blev en sån grej? Och hur mycket betalt fick du?
Ja. Jag tror så här. Jag tror Volvo var jävligt smarta där faktiskt. Som jag nämnde tidigare, vi har 1,5 miljoner sportfiskare i Sverige. Ganska många av dem har båtar på trailers. Jag fiskar mycket och fiskar mycket från trailer med båt. Volvo är en fantastisk dragbil och den connectionen tror jag de gjorde. Plus att jag tror någonstans i den eran, eller det vill jag också, men liksom just den här outdoor-grejen började bli lite hype liksom. På den vägen är det.
Och du fakturerade 300 000.
Nej, det räcker inte.
Kan du inte bjuda oss på den här summan? Vad fan, ge oss ett scoop.
Nej, vi säger så här, jag fick en bil.
Ja, men precis. En Volvo B70. Fan. Ja, men du får väl berätta sen då, utanför mikrofonen.
Vi gör det.
Mina lyssnare blir alltid lika förbannade när jag säger så där, att vi ska prata om det sen utanför inspelningen.
Yes, let's do it.
Ja, visst kan vi göra.
Off the record.
Ja, exakt. Berätta om när du blev blåst i Kina.
Oj, Jaha, fan. Det här har jag berättat. Den som ställer den frågan måste ha hört den tidigare. Mm. Ja, men blåst och blåst. Det här företaget, Svartonke Sweden. När vi tog beslutet om att gå all in. Det vill säga satsa på det här. Jag höll ju på och byggde trebeten under massor med år. Och la undan lite av de pengarna. Och så beslutade vi oss för att gå från trä till massproduktion. Det vill säga från handgjort till att vända oss till en fabrik. Liksom. Och då började jag liksom kolla på Kina. Det var viktigt för mig att hitta en fabrik som gjorde liksom tävlingsbeten. För hela vårt företag är egentligen uppbyggt utav att våra beten har presterat bra på fisketävlingar. Liksom. Och det började för mig för att du, fan, det här är nog bra grejer. Så vi hittade en fabrik som hade lite beten som hade varit med och vunnit tävlingar. Skickade över några modeller. De mejlade tillbaka och säger så här: okej, sätt in 100 000 på det här kontot så fixar vi det här åt er. Jag bara, what the fuck? Hela min magkänsla sa bara nej. Men ändå så var det så här, ja, men nu är det bara fucking fake it till och make it liksom. Det här finns, och jag hade inte råd att åka över och hitta en riktig fabrik liksom, utan det här fick gå via internet. Okej, okay, PayPal, send. 100 kakor bara. Men grejen var att vi fick faktiskt en produkt av den här leverantören som vi sålde under flera år. Problemet sen var att produkten började bli väldigt bristfällig liksom. Och jag var inte så bra på sociala koder med hur man bemöter människor från andra världsdelar och sånt, utan jag skrev bara, vad i helvete är det för skit du skickar till oss? Och så pratar man inte ofta med asiater. Det ska vara mer respekt till det. Så att de bara stängde kranen rakt upp och drog in på allt. Vi fick inga produkter, ingenting. De saboterade formarna och det kostade oss en jävla massa pengar. Så där var blåsningen kan man säga.
Mm. Förstår. Men det fanns också en egen del i det som man hör.
Det fanns en stor del i det.
Ja.
Men egentligen det kanske var lite hårt. Men det var den hårda skolan.
Ja, jag fattar. Mail nummer 5 lyder: är du singel? Har du barn? Vill du ha barn?
Jag har 3 barn och jag är i en relation.
Mm. Sista lyssnarmailet lyder så här: vad föreläser du om?
Oj, nej, det är olika. Jag skulle säga, när jag föreläser, då pratar jag om fiske liksom, och livet och mat. Sen så delar jag ofta med mig av min livshistoria. Och det väljer jag att inte kalla för föreläsa, utan det är att dela med mig.
Mm. Du åker till så här behandlingshem och sånt där?
Ja, fängelser, behandlingshem, ja. Skolor.
Institutioner.
Precis.
Ja. Fint, det är ju något av det mest givande man kan göra faktiskt. Underbart. Glädjer mig att höra. Du, vi börjar bli klara.
Yes, äntligen! Gud! Fan vad jobbigt det här var.
Var det?
Nej men alltså, jag har aldrig suttit och snackat så här. Det här var lite väl naket.
Tycker
men det var ganska härligt faktiskt.
Ja.
Det finns ju naket på olika vis liksom. Ja. Men jag menar, det är egentligen första gången när vi gjorde en lite djupare dykning i det personliga Klas än vad jag gjort tidigare.
Mm.
Så tack för det.
Ja, men tack själv. Jag försökte ändå blanda och friskt liksom, prata mycket alltså jobb, missbruk och alltså allt liksom, få med allt ihop.
Mm.
För jag tror att folk är nyfikna på hela paketet.
Mm.
Ja, vad tycker du vi ska gå ut med för visdomsord?
Visdomsord. Ja, jag älskar när folk säger floskler. Jag gillar det ordet, floskler.
Klyschor, eller typ.
Ja, precis.
Ja.
Men egentligen är det så här att det, alla de här flosklerna och klyschorna finns ju av en orsak.
Exakt.
Det är ju för att det någonstans har funkat för någon.
Mm, verkligen.
Så jag skulle säga så här, var inte så jävla rädda, ta för er.
Mm. Klockrent. Tack, Svartsonker.
Tack själv.
Hej då!
Hej då!